Idag har jag glädjen att hälsa Sveriges katolska biskop välkommen till Vatikanradion. Välkommen biskop Anders.
Tack så mycket.
Det är Sveriges nationaldag idag och vi har nu på morgonen firat den med en tacksägelsemässa över helgonförklaringen av Elisabeth Hesselblad. Och vad betyder det för den katolska kyrkan i Sverige att den världsvida kyrkans nya helgon är av svensk härkomst?
Igår i evangeliet hörde vi något som jag tänkte mycket på. Gud har besökt sitt folk. Och vi skulle verkligen kunna se på den här helgonförklaringen som att Gud har kommit vårt svenska folk närmare. För ett helgon talar ju aldrig om sig själv utan om Gud. Och kanske det just är ett ögonblick av nåd för vårt land. Att det finns en större öppenhet för Gud, större intresse, större längtan. Och Elisabeth är ju en vanlig liten dalkulla som har funnit vägen till Gud och betytt mycket för kyrkan och många människor. Så det kan göra Gud lite mer verklig och nära, skulle jag tro, för många i vårt land. Och också kyrkan naturligtvis. Den katolska kyrkan ser ju många fortfarande som något lite främmande. Men här är det ju en vanlig svensk kvinna, eller en ovanlig får vi väl säga, på grund av hennes stora kapaciteter som har funnit Kristus i hans kyrka.
Moder Elisabeth Hesselblad värdas nu av alla världens katoliker. Vad lär hon oss?
Ja, jag skulle säga tre ord som är väldigt tydliga. Först helighet, kallelsen till helighet, att förvandlas av Guds nåd. Och det har ju kyrkan bekräftat. Sen firar vi också i år barmhärtighetens år. Och vi ser ju otaliga exempel på hennes godhet och barmhärtighet mot människor i nöd. Man har tagit fram exemplet hur hon räddade judar under kriget. Och en av dem där ju har varit med igår, en 88-årig judisk man. Och hennes systrar övar ju verkligen detta barmhärtighetens och gästfrihetens apostolat. Och det sista ordet är då ordet enhet. Att hon längtade och bad, offrade hela sitt liv för de kristnas enhet. Att alla skulle bli ett i en kyrka. Så jag tycker att de här tre orden sammanfattar hennes betydelse för oss.
Idag på morgonen firade du mässan bredvid kardinal Parolin vid altaret. Och igår firade du mässan inför 50 000 personer vid påvens sida. Berätta om den upplevelsen.
Ja, det är naturligtvis något helt speciellt att få vara med här i Rom och få stå så nära både påven och hans statssekreterare. Men jag brukar säga att om man firar mässan ensam i ett litet kapell i Småland eller på Petersplatsen så är det samma verklighet. Kristus som den närvarande på altaret med hela sin nåd. Men naturligtvis var det oerhört festligt och glädjande och våra svenska pilgrimer var nästan ännu mer i sjunde himlen än vad jag var.
I höst kommer påven Franciscus till Lund för att gemensamt med Lutherska världsförbundet markera reformationsminnet. Vad betyder helgonförklaringen av Elisabeth Hesselblad som verkligen brann för kristen enhet, som du sa, i perspektivet av det kommande mötet i Lund?
Ja, Elisabeth längtade ju efter att alla skulle bli katoliker. Då måste vi komma ihåg att när vi talar om henne som ekumen så såg hon det väldigt tydligt som att Sverige skulle bli katolskt på nytt. Och ekumeniken drömmer ju om denna fulla enhet. Samtidigt vet jag att det finns olika steg, olika sätt. Och vi vet inte riktigt hur den fullkomliga fulla enheten ska se ut. Men ändå tycker jag att vi får se henne som en pionjär för denna längtan och strävan efter enhet. För det har ju lite stannat av. Vi tycker det räcker att vi är vänner och vi kan samlas och göra någonting gemensamt. Vi har liksom ibland förlorat den här glöden för att vi måste gå ännu mycket vidare på enhetens väg. Och det tror jag också att påvens besök kan påminna oss om, att vi får liksom inte nöja oss med det vi har, utan vi måste brinna av längtan efter att Kristus verkligen ska göra oss helt till ett.
I morse sa kardinal Parolin vid slutet av mässan att han påminde om ett ansvar inför moder Elisabeth. Vad ber hon oss om, oss katoliker i Sverige?
Ja, hon ber väl om det som Jesus ber, att vi ska följa honom ännu mer troget, att vi ska omvända oss dag för dag, att vi ska tjäna honom i de fattiga, att vi ska visa barmhärtighet, att vi ska leva i ständig bön. För varje helgon är ju någon som upprepar och gör Jesu ord och handling tydlig för oss. Och därför tror jag att vi behöver henne för att ta ett ännu större steg på väg till den fulla omvändelsen och att se vårt liv som en tjänst till Kristus och en ständig tillbedjan av honom.
Och på den nötta frågan, varför ber katoliker till helgon, vad svarar biskopen?
Ja, har vi så goda vänner i himlen så vore det konstigt om vi inte bad om deras hjälp. Konstigt är det ju egentligen inte. Vi tror ju på det eviga livet, vi tror att Jesus kallar oss att leva med honom, och har några av oss då redan nått fram dit och lever hos honom och vill hjälpa oss. Våra längtar efter att vi ska be om deras hjälp, ja, då får vi göra det.
Och biskop Anders, du kallar helgonen våra vänner i himlen. Har biskopen någon bästis?
Jag brukar säga att jag har många bästisar, och ibland upptäcker man någon som man inte visste att den fanns en gång. Men visst har jag, som karmelit har jag ju fostrats av Teresa av Lisieux, Teresa av Avila, Johannes av Korset, Edith Stein. Och naturligtvis är det alltid Jungfru Maria som är den största och bästa vännen där uppe. Så henne får vi ju inte glömma bort.